Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han
kan det är dålig...
fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han
kan det är dålig
bajsa
jag tycker, det, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, då är vi igång med tilläggstid. Det som är en podcast som pratar om fotboll varje dag i 15 minuter. Vi har en dag att prata om som var igår, och den innehåller bland annat det här.
Malmö FF fixade till slut en poäng på stadion.
Första dagen i rättegången som handlar om det påstådda matchfixningsförsöket, där huvudpersonerna är Dixon Etuo och Kenny Stamatopoulos.
Och så är det klart, det blir Qatar för det svenska landslaget när han ber sig på januari-turné.
Ett kontroversiellt beslut såklart, eller åtminstone ett kontroversiellt res, men vi pratar mer om det om en liten stund. Men vi inleder med det som var fotboll igår, och i allra högsta grad givetvis med den fotbollen vi fick se på stadion i Malmö, där Malmö FF tog emot Schenk i Europa League-gruppen där. Den där gruppen som heter I, och där allting på något sätt verkar hända. Och lite så var det här mötet också. För jag som specialstuderade matchen kan ändå känna, förutom att jag kände när jag såg bilderna om den malmitiska blåsvintern, att alla frös.
Det var nästan måste du satt hemma i soffan och frös, va?
Ja, men när alla gick hem från den matchen där längst Pildammsparken i Malmö, så måste de ändå ha känt hur i hela fridens namn gick det till för Malmö att få en poäng i den här matchen. Ja, det kan ju ingen svara på, men 2-2 blev det. Och detta sedan Malmö FF under två, så att säga, gyllene minuter reducerat snyggt via Oskar Lewicki och kvitterade sen Marcus Antonsson. Annars var det här Gengs match nästan då från början till slut, utom under ett par minuter helt enkelt. Och de var överlägset mycket bättre än Malmö FF, som jag ser det i alla fall. Men det spelar ju ingen roll när det är 2-2 på tavlan i slutet. Och när Malmö nu alltså går in i den sista omgången i ett möte där de fortfarande har allting i händer, i sina egna händer. Men det krävs en seger mot Besiktas i Istanbul för att ta sig vidare i Europa League-spelet. Det är läget. Och detta Besiktas som egentligen var på något vis...
Ja, de var ju helt borta. Ja, de var ju helt borta och kändes någonstans ganska ointresserade. Och Lunde 2-0 hemma, men vände till 3-2-seger. Så det var ju otroligt imponerande. Ska väl säga det också vad det gäller MFF, att Antonssons inhopp i den 54:e minuten, det var väl den injektionen han behövde. Han rörde om rätt rejält, och skulle säga att det var två fina mål som Malmö gjorde. Men ja, i det stora hela kanske ingen helgjuten insats ifrån MFF. Men en pinne blev det. Och ja, vi kan väl dra tabelläget lite grann utan att gå in allt för mycket på alla parametrar, för det är ganska mycket som gäller det. Schenk som leder 8 poäng, Besiktas 2, 7 poäng, Malmö FF 3, 6 poäng, Sarpsborg 4 på 5 poäng. Så det där lever ju i allra högsta grad för alla inblandade. Men ja, det kommer behövas en seger mot Besiktas. Så mycket kan vi nog konstatera att det kommer
krävas. Ja, alltså Malmö måste vinna mot Besiktas. Det är enda chansen att gå vidare. Det är absolut det är enda möjligheten att gå vidare. Nu har Malmö, ska vi säga, då också spelat, det får vi inte glömma, de har spelat 4 raka matcher i Europa League utan förlust. Förvisso 3 oavgjorda på raken här, men ändå och tagit sina 6 poäng i Europa League-spelet. Det har ändå varit, så att säga, helt okej. Okay. Missräkningarna är väl de bägge oavgjorda matcherna mot Sarpsborg. En seger i en av de matcherna hade ju satt dem i ett oerhört gynnsamt läge inför den sista omgången. Men det är lite svårt att helt enkelt blicka tillbaka.
Ja, det som är lite bekymmersamt är ju någonstans, jag hörde Rosenberg var inne på det i intervjun, liksom att nu går det ytterligare en period när de inte får spela matchen, något regelbundet, man inte har det här flytet. Nu ska man iväg på läge, jag tror det var Marbella de skulle till. Samtidigt då som man har de andra lagen som rullar på, framförallt Besiktas då, som är inne i en toppstrid i turkiska ligan, ligger ju 3 poäng efter Galatasaray. Så att, ja, det är en tuff uppgift som väntar, men framförallt så har man chansen in i den sista omgången. Vi kan väl ska vi dra resultaten ifrån de här matcherna? Vi kan kanske dra som är intressanta framförallt. Vi behöver inte dra allting. Red Bull Salzburg, Leipzig, det andra Red Bull-gänget. Ja, där vann Salzburg igen 1-0. Celtic besegrade Rosenborg 1-0 och skapade sig ett bra läge att ta sig vidare. Zenit besegrade FC Köpenhamn med 1-0. Och vi hade Arsenal som spelade match i Kiev. Vi fick ju lite hjälp här, ska vi säga, om Poltava. Slaget i Poltava 1709 var det ju. Det var det, Karl den 12:e där. Vi tackar Mattias för den hjälpen. Och Milan, ja, där hängde det löst. Gattuso kände nog att han hade en fot i arbetsförmedlingen där, för att låg under med 2-1 mot Dudelange, men vände via 2 självmål till seger 5-2. Och,
men ändå, jag får bara säga, jag tänker att ett lag från Luxemburg leder en bit in i andra halvveckan i en tävlingsmatch mot Milan med 2-1 på San Siro.
Ja,
det är en rysare det.
Ja, det är en rysare på alla sätt. Rennes med Jakob Johansson från start segrade Jablonec på bortaplan med 1-0. Ja, det var väl egentligen kanske de mest intressanta resultaten om vi tittar runt om. Jag kan väl dra de lagen som blev klara igår. Och då är det Salzburg, Zenit Sankt Petersburg, Fenerbahce, Sporting, Real Betis och Dynamo Kiev. Sen tidigare så var det Leverkusen, Zürich, Dynamo Zagreb, Arsenal, Frankfurt, Lazio och Chelsea som är klara för avancemang då i Europa League. Men en omgång kvar.
Vi hade 2 svenskar från start som inte du nämnde där. Isak Kiese Thelin spelade för Bayer Leverkusen mot Ludo Horets och Pontus Wernbloom för PAOK mot Chelsea, men det var ju inte så lustigt för Wernbloom, det var 4-0 till Chelsea.
Ja, nej, där gjorde Hudson Odoi, blev den yngsta målskytten tror jag på väldigt länge för Chelsea, men en stor talang. Vi släpper väl Europa League där får vi säga, och vi kan väl också berätta då att nu är det klart vad Copa Libertadores-finalen ska spelas. Det blir på Santiago. Ja, det blir nästan som många vallen. Santiago Bernabeu den 9 december. Och det är väl värt att påpeka att det blir 2-2 första matchen. Men ja, jag är inte helt bombis än på att Boca Juniors kommer att dyka upp där. Men nu är i alla fall spelplats klar vad det gäller Copa Libertadores-returen. 9 december på Santiago Bernabéu. Det är ju inte direkt runt hörnet ifrån Buenos Aires, som vi säger så.
Nej, det är ju inte det. Men skönt ändå att jag har fått en dag och en tid, helt enkelt.
Ja.
För det här mötet. Jag undrar vad de gör sätter för begränsningar för publikflödet från fansen ifrån Argentina, om de kommer ha några sådana restriktioner. Annars så finns det väl en risk att det kommer hända saker i Madrid som man inte vill ska hända.
Nej, ja, nej, det finns nog att göra för polisen i Madrid den dagen.
Ska vi nämna, Klabbe, bara en match till som har spelats med svensk intressen? Och det var ju den tunga matchen mellan Alain och Dibba Al-Fujariha. Den du. Den är... I Förenade Arabemiraten. Nej, men Alain gick upp i serieledning i Marcus Bergs lag, och Marcus Berg fortsätter då att göra mål där. Två mål gjorde han i den här matchen som de vann med 4-0.
Lite andra nyheter då. Det var ju första dagen i rättegången vad det gäller... Ja, matchfickningsförsöket som då Kenny Stamatopoulos utsattes för av bland annat då den förra AIK-spelaren Dixon Tuhu. Och ja, det har ju varit flera vittnesmål, bland annat Rickard Norling, tränaren, var där. Och åklagaren yrkar på minst 2 års fängelse för Tuhu och hans... Ja, ska vi säga, medhjälpare i den här soppan.
Exakt. Och allting om rättegången hittar ni på alla olika tänkbara medieplatser. Mm. Om ni vill ha mer detaljer kring den.
Ja, så ni är lite soppa i eller på Cypern, där 3 spelare blivit fått allvarliga hjärtfel, och detta då på grund av någon slags vitaminspruta som spelarna har fått. Och Jan Allbåge gick ut i en intervju här och sa att han också erbjudes det där, men tackat vänligt men bestämt nej till det där. Och nu tror man ju då ifrån FIF Pro-spelarfacket att de här hjärtfelen kommer på grund av de här sprutorna. Så att, ja, lite märkligt kan man väl också tycka, att man som spelare inte riktigt har koll på vad man trycka i sig där. Men ja, vi får väl se lite vad som händer där. Men en stor grej på Cypern är det hur som helst. Och det är klart att när det är hjärtfel som kommer, så är det ju väldigt, väldigt allvarligt, givetvis.
Sverige ska åka till Qatar på sin januari-turné. Och inte då, som har varit brukligt de senaste åren, till Abu Dhabi. Av den enkla anledningen att arabiska, vad säger, asiatiska såklart, mästerskapen spelas då när Sverige är där. Ja. Och i det mästerskapet är för övrigt Qatar med. Så Qatar ska Sverige inte möta, utan Sverige ska möta Finland och ytterligare en motståndare.
Eventuellt Bosnien?
Ja, eller Island har jag hört också.
Ja, okej.
Okay. Det är inte riktigt klart nu, så man liksom tar med sig på det här läget. Och det här är ju givetvis kontroversiellt resmål. Ni vet alla varför. Och ja, någonstans har ju förbundet via, i det här fallet, landslagschefen Stefan Pettersson förberett sig på att det kan bli en hel del kritik, men Pettersson säger att det är en stor fördel för oss att besöka det land där vi, om det går väl, kommer att spela VM-slutspel 2022. Ja, ungefär så. Det lär säkert bli mera liv om det där, men 3-13 januari så är Sverige där på plats och den här truppen presenteras om några dagar.
Ja, 3 december tas den där truppen ut. Det ska bli väldigt spännande att se vilka de tar ut. Det finns ju de som tycker att man ska ringa spelare som har det lite kämpigt i sina proffsklubbar. Lite oklart om de får komma med eller inte, men så är det.
Det har gjorts förut, vet jag, av Erik Kamrén har testat, men klubbarna släpper inte oftast.
Nej, man gör ju inte det. Lite övriga nyheter. Astrid Ajdarevic är enligt Fotbollskanalen, som varit i kontakt med honom, bara detaljer från att bryta kontraktet med AIK Aten och kan bli klart inom de närmsta dagarna. Har bara fått vara göra en tävlingsmatch den här säsongen, så att ja, det är väl ganska lägligt att röra på sig, och får vi se var han hamnar. Det är väl nog en och annan svensk klubb som lär vara intresserad av hans tjänster. Vi har klart nu att Manchester United har aktiverat en klausul som man har på David De Geas kontrakt, för att det har ju gått stå i förhandlingarna, och mycket rykten om att han ska lämna PSG sägs ju vara intresserad. Alla kopplas samman med PSG. Och det gör ju då att ingen klubb kan ta kontakt med honom eller skriva kontrakt nu i januari. Så att ytterligare ett år då för David De Gea som har varit Uniteds bästa spelare i 4-5 år här nu. Och Mark Hughes hänger löst i Southampton och det sägs nu att Paulo Sousa kan vara den som ersätter och Hughes har en match på sig att rädda jobbet.
Bastian Schweinsteiger. Basti.
Basti.
Schweini. Schweini.
Det bästa tyska namnet som finns.
Ja, väldigt tysk. Han hade ju en väldigt lång och framgångsrik karriär i Bayern München i landslaget. Han är numera i MLS i Chicago Fire, där jag såg honom gå omkring på fotbollsplanen i någon match. Men uppenbarligen så gillar de honom där, så han kommer att stanna kvar. Han har skrivit på ett nytt kontrakt, numera också som designated player, som han tydligen inte var innan, vilket ju innebär att han kan gå utanför lönetaket och kan få en lite fetare lön. Så är det med han.
Så får han flyga business också, bara en sån sak.
Ja, jag vet. Det är därför jag aldrig hamnade i USA, för jag har aldrig blivit designated player.
Du försökte få en designated i Cypern, det skete sig det också. Vi har däremot en svensk spelare som väljer att flytta ifrån Sverige, och det är Kevin Ackerman, Häckens stora talang, 17 år gammal, är nu klar för Fiorentina.
Så är det. Kevin Ackerman, ni som inte har koll på honom, rankas ju som en av världens mest lovande 17-åringar, eller i alla fall Europas mest lovande 17-åringar. Lagkapten är ett av pojklandslagen och sådär, så att det är många som menar att de hade gärna sett honom lite mer i Häckens allsvenska lag här under säsongen, men det blev inte mycket där inte. Och nu drar han alltså, och det var ofrånkomligt att utländska lag skulle rycka honom tidigt, och nu sticker han alltså iväg och hamnar i Fiorentina till att börja med.
Ja, men ändå en klubb som ofta släpper fram unga spelare, så att jag tror att det kan vara en ganska bra destination att flytta till. Men sen är det ju klart att det är ett stort steg att ta. Jag som har sett dig lira en del, Patrik, jag kan ju ibland förstå att du kanske inte blir en designated player. Men en som, för jag vet att du går inte upp i mycket nickdueller helst.
Nej, dessutom är jag 53.
Ja. Men jag är inte heller mycket för att gå upp i nickdueller. Och nu ska jag berätta varför man inte ska göra det. Lee Seong-mo, sydkorean som spelar i Gwangju FC, gick upp i en nickduell i en playoff-match här i K-League och landade illa. Och jag har sett bilderna och det ser inte roligt ut, kan jag säga, någonstans. Han bröt alltså nacken på tre ställen. Han bröt ett finger och har också tappat minnet en del. Men han mår bra, och bilder från han på sjukhuset, han ligger med stödkrage och gör tummen upp. Men ja, de där bilderna ser riktigt otäcka ut. Man ser den här typen av situationer ganska ofta. Någon hoppar upp och någon böjer sig lite och man landar. Och han landar riktigt illa. Men ja, så att det är bättre att hålla sig på marken.
Man ska ju fan i unika.
Ja, det heter ju ändå fotboll.
Nu så tackar vi för oss. Och så hörs vi sen igen.
Adjö, adjö.
Adjö.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.